Okej. Så att vad vi nu egentligen bör göra det är att fundera lite grann på de här informationsmarknaderna i molnen. Vi kommer att se mer exempel på det i det här passet. Men det som också är högst relevant är naturligtvis att det finns information ute i molnet. Och relevant information också. Och det börjar hända en hel del saker i Sverige just nu kring det här. Där man börjar ifrån primärt kanske den offentliga sektorn lägga ut information och också få direktiv att man är tvingad att lägga ut information. Som potentiellt sett kan bidra både för att skapa nya små, mindre innovativa tjänster men också, och det tror jag också kommer att bli väldigt intressant kring hur man kan använda den informationen i kanske större företag och i större system där man egentligen inte haft någon möjlighet eller haft access till den informationen tidigare. Och vi kommer titta lite mer på de här bitarna nu. Och då skulle jag vilja bjuda upp på sen Gustav från Finansdepartementet som ska berätta lite grann om de rättsliga aspekterna av vad som faktiskt håller på att hända.
Det står en annan rubrik i programmet än det som står här, men det var för att den här mallen som tillhandahölls för första sida tillät inte den långa titel som hade ålagts med, eller som jag möjligen har formulerat själv någon gång i tiden. Men det här är en bokstavskombination som kanske en del av er har hört talas om. Jag bläddrade igenom deltagarlistan här och såg att det var ett antal personer från de statliga myndigheter som har ägnat sig åt det här och i en del fall kanske oroat sig för den här bokstavskombinationen. Är det någon som känner igen sig i det? Jag brukar ganska ofta ut så här och prata inför olika sällskap och jag brukar alltid ha en massa varnande exempel. Och för det mesta så kan man pricka in saker där liksom offren eller förövarna snarare inte sitter i publiken. När jag såg deltagarlistan här så insåg jag att det är omöjligt att undvika det här sällskapet. Jag ska prata om PSI, Public Sector Information. Ett antal frågor som jag då... Återigen är jag rädd för själv har formulerat att jag ska svara på vilka regler som finns om tillhandahållande av handlingar eller information, vilka regler som finns om vidareutnyttjande, det här PSI-direktivet då, hur det passar in i det svenska regelverket och apropå Daniels inledande, de få ord du han säger där om vad det här innebär och något om vad det faktiskt är för någonting, för det finns många missuppfattningar om detta direktiv, bland annat att det skulle handla om något tvång att tillhandahålla information. Vilka konsekvenser det här kan tänkas få och vad som görs i övrigt. Och mitt perspektiv nu här på den information som finns hos den offentliga förvaltningen. Vi fick ju några exempel, inget svenskt, men det är ungefär detsamma i Sverige i den förra presentationen på olika typer av offentlig information som kan vara intressant på olika sätt. Nu tappade jag faktiskt tråden fullständigt. Vad började jag säga? Ja, just det, precis, mitt perspektiv. Perspektivet är så här, det centrala styrperspektivet. Liksom det där kommer att handla om väldigt principiella och svepande saker. Så kanske jag dyker ner i något exempel, men inte en massa konkreta exempel. Varken på information som finns, myndigheter som tillhandahåller den eller vad man skulle kunna göra med den. Det är så att säga nästa steg. Men som jag sa, den här bokstavskombinationen PSI, som ni går till Lantmäteriet, det var någon från Lantmäteriet här va? Ja, ingen som vågar räcka upp handen. Men i alla fall, för ett år sedan, man åkte upp till Gävle och så stod man på stationen där och sa PSI, då kunde man se hur det duckades där. Här i huset för övrigt sitter ju SCB som också är en sån där myndighet som de inte bara duckar, de kastar sig till marken när man ser det. Och i huset här också tror jag minst tidigare satt Verket för högskoleservice här och de kunde man läsa om idag i Computer Sweden på just det här temat där man får veta att det står stopp för nya e-tjänster. Vissa nya e-tjänster skulle man kanske kunna lägga till då. Eller en för att vara mer exakt. Hur som helst så säger Ted Valentin där, att det finns en special, det är inte han som säger, för sin tidning säger att det finns en speciallag som utestänger webbutvecklare från VHS information. Jag bläddrade in att det är ett jättespännande speciallag om webbutvecklare, men det visade sig att det inte fanns det. Men det var tydligen svårt att få tag på informationen i alla fall. Och apropå någon synpunkt, någon kommentar som du hade där, tror jag i alla fall att du hade. Där, här är ett exempel då på där man kan använda information till något annat än det som myndigheten har en till, och det var inte integritetskänsligt. Så det här är en fråga som liksom är aktuell på olika sätt. Och ibland när man läser den här förträffliga publikationen, antar jag att man måste säga när man med den här arrangören, så får man intrycket att det här är ett område där Sverige är fullständigt stenålders. Va? Alltså, vi är i bottenligan i Europa, var det en opinionsbildare på det här området som sa för en tid sedan. Och det där är ju då, skulle jag vilja tillstå, man säger en rent objektiv bedömning att det där är inte riktigt sant. Utan det här är någonting som har... Nu fastnar här. Ni där bak får protestera om ni inte hörs längre, om ni sitter lite löst här. Nu börjar det höra sämre, till exempel. Så. Det här är ju hopplöst. Teknikens under. Vi har en ganska lång tradition av detta i Sverige. 1766 så fick vi en tryckfrihetsförordning. Bakgrunden var, som ni kanske känner till, en maktkamp mellan rådet, kungen och ständerna. Och effekten av det blev detta förträffliga dokument då, där det bland annat sägs följande. Att jämte rättegångs- och andra ovannämnda handlingar ska det stå var och en part fritt. Att, bla bla bla, om man har någon ärende hos en myndighet. Jag får be om ursäkt, vi har något konstigt typsnitt uppenbarligen på regeringskansliet. Det är inte alls så här litet på mina bilder här som ni får. Men hur som helst. Det står bara fritt att låta trycka en berättelse med därtill hörande handlingar. Som man sin nödigt prövar, alltså det vill säga som man själv bedömer. Och sen så sägs det också, här blir det ännu längre och ännu mindre. Yttermeda var det tryckning tillåten av alla de domar och utslag, resolutioner, reskriptioner, instruktioner, konstitutioner, reglementer och privilegier med mera. Bla bla bla. Och det här är det som kommer från rådkammare och kanslier, departement, expeditioner, hov och överrätter och kollegor. Med deras och andra ämbetsmän ämbetsbrev och societeter och verk, enskilda personers memorialer, ansökningar, projekt, förslag, betänkande, besvär med utslag och svar därå. Allt det här ska man få trycka, och till råga på allt står det på slutet där, så som och alla ämbetsmän bevisliga, så lagliga som olagliga göromål. Allt detta, det vill säga det är en fullständig uppräkning av all tänkbar information man kan ha, eller public service, public sector information. Allt detta får man trycka. Och det är i detta syfte som vi fick den här bestämmelsen som vi då i stort sett har kvar. Att till den enda annars för det enda målet så bör man ut i alla arkiver fri tillgång lämnas att sådana handlingar inlocko, det vill säga på stället avskriva eller bevittnad avskrift utbekomma. Och det är vid straffansvar. Det är borttaget, tack och lov, kan jag säga. Så, vad vill säga det här? Tryckfrihetsförordningen som ni känner till, vi har haft den 1766. Offentlighetsprincipen syftar faktiskt till vidareutnyttjande. Den syftar till att man ska få ut handlingar för att kunna trycka dem, publicera dem och ta betalt för dem. En del hävdar då att ja, det var 1766, sen dess har det gått ut för. Det är väl inte riktigt sant. Vad man kan säga om historien, här är en mycket kort resumé. Att man fick tillgång till handlingar för vidareutnyttjande i PSI-direktivets terminologi då 1766. Det förekommer en ganska omfattande insamling och hantering av information i såväl statlig som kommunal förvaltning. Det är förstås en viktig förutsättning för att det ska finnas någonting att vidareutnyttja. Det här har pågått väldigt länge i den svenska förvaltningen. Vi har haft folkbokföring väldigt länge. Den har varit elektronisk väldigt länge. Och den här informationssamlingen, de används det väldigt mycket, vilket leder till att vi har ganska höga kvalitetskrav på dem. Så man kan väl säga, ska man uttala sig generellt, så kan man säga, ja, men apropå det som du sa om auktoritativa datakällor, andra, ja, det har vi ju i stort sett i den svenska offentliga förvaltningen. Det finns intresse av att använda den här informationen, den har hög kvalitet och den är elektroniskt tillgänglig. Den finns elektroniskt tillgänglig och bearbetas på det sättet. Sådär. Och sen så är det sen länge då, så, alltså ja, sen 1766, att offentlig information, upprättade handlingar, har skrivit nu den rättsliga terminologin, det här kan ju vara databaser, register, i stort sett vad som helst, den får som huvudregel fritt vidareutnyttjas. Man får göra vad man vill med den här. Man får bearbeta den, man får använda den, man får stoppa in det i en roman, man får vidare publicera det. Det finns de som publicerar, staten anlitar ju vissa tryckerier för att trycka SOU:er, men vem som helst får göra det, och det förekommer faktiskt. Jag har en SOU pocketformat hemma. Med annat omslag, annars precis samma sak. Så att det här liksom det historiska läget, så här har alltid varit rätt okontroversiellt. Sen finns det lite undantag där. Det kommer jag delvis in på senare. Ja, jag ska säga en sak förresten, det skulle jag sagt inledningsvis. Men om det är någon som har någon fråga eller något sånt där, så kasta ut den direkt. Det är alltid bättre än att vänta till slutet. Eller någon invändning. Så det här är inte en sittning som främjar frågor, särskilt inte när ni sprider ut er sådär och sitter längst bak och kastar suddgummen och sånt. Men om någon känner för det, så gör det. Och är det något som är oklart, liksom tycker en att något är oklart, är det säkert flera som gör det. Så att, fråga direkt. Eller protestera. Jo, vad är utgångsläget då? Nu har vi flyttat oss från 1766 till 1,5 år sedan kanske. Eller, så. Eller nu. Om man ser det ur ett myndighetsperspektiv först, eller ett statligt perspektiv eller någonting sånt, då kan man säga att ja, det finns ju då vissa myndigheter som har till uppgift att se till att viss information finns tillgänglig i samhället. Därför att man anser att det är sån information som behövs för olika, så att säga, för att viktiga inslag i samhällslivet ska fungera. Det är en sak med förvaltningens eget behov. Om man till exempel har en folkbokföring, det har vi ju för att man ska kunna beskatta folk. Och sen en massa olika bianvändningar utav det. Det är liksom utgångspunkten för förvaltningens eget behov. Sen kan det användas för direktmarknadsföring och allt möjligt, men det är då liksom en sekundär användning. Men sen finns det sån information som till exempel vem som olika befattningshavare på bolag. Det är viktig information att ha när man gör affärer med någon. Att veta vem kan jag nu, är det här vd? Kan jag ingå ett avtal med den här personen? Och utgå från att han eller hon verkligen företräder det här bolaget. Ja, då är det beroende av ett beslut som bolaget fattar. Men det ska anmälas hos Bolagsverket. Och går man på det som finns i deras register, då har man liksom alltid gjort rätt. Fastighetsinformationen, liknande ändamål. Det är viktigt att veta vem som äger en fastighet, därför att fastigheter är någonting som man kan pantsätta när man tar lån. Och då är det viktigt att det är rätt ägare. Och det är liksom omsättningens intressen att den här informationen finns. Och säger man att då ska det vara ett offentligt åtagande att se till att den här informationen finns. Vilket inte är självklart. Man kunde tänka sig att alltså någon form av handelskammare eller sånt där skulle kunna ha en del sån här information, eller att information om ägarförhållanden fanns hos advokatbyråer eller vad vet jag. Det finns ju länder som inte har någon folkbokföring där man istället får man kan ha fler. Hörs det nu? Jag var bedrövlig i den här mikrofonen. I alla fall att prata i, kanske. Ja, jag pratar på. Det finns länder som inte har någon central folkbokföring. Och då får man hantera det på andra sätt. Till exempel i USA. Där har man alla möjliga olika. Man har ju skattskrivning och sådär. Förstås, så att någon sorts folkbokföring har man. Men man har inte sådär central reda på vilka som är gifta och vem som barn till vem och sånt där. Så då har man sådär, det skulle jag kunna ha en bild på, men olika certifikat som man får. Då får man ett papper istället. Man är född då och då. eller man gifte sig då och då med den och den. Och då är det det som är grejen, så här, inte registret. Så där kan man lösa på olika sätt. Men vi har här då valt, det kanske mycket så att det har blivit så att man använder sig av de här registren. Och de har ett stort värde. Och de myndigheterna ska se till att de finns. Och då har man också statsmakterna brukar det fint heta när man inte riktigt vill säga att det är regering och riksdag. Utan får låta lite mer som Gud. Bestämt att de här, där i myndighetsverksamheten ska finansieras på olika sätt. Ibland är det sånt som finansieras med anslag. Och ibland så finansieras det här genom avgiftsuttag. Av det som man kallar användare. Det är inte de till vilka det är nytta för, alltså nödvändigtvis. För det är ju oss alla förhoppningsvis. Och det gäller då till exempel fastighetsregistret, lantmäteriet, Bolagsverkets register, i vart fall en del av dem. Och då så säger man, ja då är det de som använder som ska finansiera det här. Och så tänker man sig att bland annat då att en av poängerna med det är att och så ska det så här, ge en anvisning om ambitionsnivån när det gäller driften av de här registren. Alltså efterfrågan ska liksom styra lite hur avancerade de här är. Och varför säger jag så mycket om det här? Jo, det är för att det här förväxlas ibland, vilket kommer tillbaka till, med kommersiell verksamhet hos myndigheterna. Men det är någonting helt annat. Här handlar det om en offentlig verksamhet som är avgiftsfinansierad. Det är ett ganska vanligt sätt att finansiera verksamhet i svensk förvaltning. Förekommer även i ren myndighetsutövning, alltså bygglov till exempel. Där är handläggningen helt avgiftsfinansierad enligt lag till och med. Och så att den tillhandahålls på olika sätt, och ibland så är det mot avgift, ibland är det avgift, och det finansieras på olika sätt, ibland genom anslag, ibland genom avgifter. Jag ser detta här också lite apropå den här förträffliga tidningen, finns ju även på nätet, och där kan man ju kommentera. Och så fort det har stått någonting om PSI så handlar ungefär 75% av kommentarerna, de brukar inte vara så många, men i alla fall, handlar det om, ah, är det ju redan betalt med skattemedel? Ja, ah, fan, ska de ta avgifter här? Ja, så är det alltså oftast inte i de här fallen. Särskilt inte om det är när det är någon upprörd entreprenör som säger jag måste betala 23 000 för att få tillgång till fordonsregistret här. Det har inte alls någon lust att göra. Och sen, då är det inte anslagsfinansierat, men avgiftsfinansierat ofta. Så att det är mer som bakgrund. Sen har vi gjort en liten undersökning av hur många myndigheter som egentligen har några intäkter från vidareutnyttjande av information. Och då fann vi att det var 18 stycken. 18, det är inte så mycket. Det är inte så många. Och det var, de fick in totalt 526 miljoner. Det är ganska lite. Sett till statsbudgeten alltså. På den här informationen. Och sen tittar vi lite på kommunerna, vilket kan vara intressant för de som eventuellt funderar över potentialen i den här marknaden. För det är så att det är som vissa statliga myndigheter som har den här informationen som i synnerhet är kommersiellt intressant. Alltså. Och den exploateras i ganska hög grad. Men på den kommunala sidan, där är så här, exploateringsgraden, de så kallade det, oerhört mycket lägre. Alltså, det finns Där kan man komma på något bra att göra med kommunal information. Då har man nog en bra affärsidé. Mot en mindre avgift kan jag utveckla det här sen i pausen. Och de här myndigheterna är bara så här information. Det är lite kul att se. Inte minst proportionerna. Där är tusentals kronor. Och de här, vi har inte tagit med, det var någon som hade 150 kronor och 50 öre. Den är inte med. Men det sträcker sig från de myndigheter som har några tusen lappar i intäkter. Och då är det ju inte frågan om någon stor verksamhet. Det är frågan om att någon begär ut någonting. Och så har myndigheten lite mer kostnad för det här. Och så då, som myndigheter alltid gör när man får den typen av kostnad. Då har tillhandahåller man det här som en serviceutgärd. Så tar man liksom betalt för att täcka den där extra kostnaden. Och sen finns det då som ni ser några myndigheter som har väldigt stora intäkter. Det här handlar bara om offentligt, det här inga kommersiella intäkter i det här, utan det här handlar om sånt som bara går till finansiering av verksamheten. Och Lantmäteriet står ju ute där som ni ser, 308 miljoner i intäkter, det är huvudsakligen fastighetsregister som det handlar om. Och du skakar på huvudet, det var intressant, varför det? Nej, okej. Okay. Och duckade sen, ja. Sjöfartsverket 25 miljoner är en annan som har rätt mycket och Bolagsverket 9 miljoner drygt. Och sen har vi Transportstyrelsen 124 miljoner. Sen är det så att några av de här myndigheterna bedriver också kommersiell verksamhet. Och i vissa fall så kan man tydligt skilja de här. Det gäller bland annat Lantmäteriet och SMHI. Där dessa myndigheter är ålagda att skilja mellan den offentliga och den kommersiella verksamheten så på alla sätt, inklusive redovisning. Den ligger utanför det här, men Lantmäteriet är ju Metria då. Jag tror att det var någon här från Metria förresten. På listan i alla fall. Ingen vågar räcka upp handen. SMH är ju samma sak. Där tror jag att de, om jag minns rätt, att de kommersiella intäkterna var ungefär 3 gånger så höga som de här. Och för kommunerna då, så sagt, är det oerhört mycket mindre summor som det är frågan om. Några kommuner säljer lite kartdata och mätpunkter och annan geografisk information. Men i Stockholms kommun var det, de får in 10 miljoner årligen på det här, inklusive en intern debitering. Det är inte mycket i Stockholms kommun. Alltså det är kaffepengar. Mycket kaffe visserligen, men det är ju en kommun. Så att det är. Och sen kan man se det här från andra sidan då, någon sorts marknadsperspektiv om man så vill kalla det. Och då kan man se det som några drag som vi har upptäckt i alla fall när vi inifrån har tittat på utifrån perspektivet, eller hur man nu ska säga. Och det är att myndigheterna, de har väldigt olika förhållningssätt till det här, olika rutiner, olika villkor. Och det är av historiska skäl. Många har hållit på med det här länge och det är ingen som har riktigt brytt sig om det. Så att det varierar mellan myndigheterna hur de gör. Det kan variera om de hävdar att de har någon sorts immateriell rättighet eller inte. Vad de använder för typ av avtal, om de nu använder avtal. Hur de sätter sina avgifter, hur de redovisar sina avgifter, etc. 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 Sen är det också så att myndigheterna tillämpar olika villkor i vid mening för olika vidareutnyttjare. För då är det nämligen så att som jag sa, vi är inte så våldsamt stenålders i Sverige när det gäller att offentlig information vidareutnyttjas. Men ett drag är att det här har liksom skett på samma sätt väldigt, väldigt länge. Och det finns, det är svårt att säga att det finns få marknadsaktörer. Jag menar, hur många borde det finnas eller så? Men det finns några stora aktörer på den här marknaden. Och så äger de varandra sådär, så att det egentligen är lite färre. Och de har då etablerade kontakter med myndigheterna. Sen länge, kanske 30-40 år i vissa fall. Och inte så sällan så är det så att man, när man tittar, vet man liksom inte riktigt om, frågar man där bolag, säger de att de gör saker å myndighetens vägnar och sånt där, fast de betalar för, och det är lite originellt. Och det är liksom så där väldigt oklart var det ena börjar och det andra slutar och så där ibland. Och då kan man hamna i såna här konstiga monopol- och exklusivitets situationer. Och en myndighet inträffade det här, och det är ett av skälen till att jag står här idag, om man nu drar väldigt många steg på vägen. Det är just att det här PSI-direktivet skulle varit införlivat 2005. Och vi i Sverige meddelade att det inte behövdes några särskilda åtgärder för att genomföra det. Och sen så kom det lite klagomål ner till kommissionen. Och det blev sådana här överträdelseärenden som nu pågår. Och ett av de här gällde då en entreprenör som heter Jens Nylander. Han sålde MP3-spelare som hade den fördelen, och skulle visa sig nackdelen, att de innehöll en liten FM-sändare. Så man kunde lägga dem bredvid stereon och spela upp musiken i stereon. Men det här var en radiosändare på FM-bandet, vilket krävde särskilt tillstånd av PTS och frekvenstilldelning. Så att de där förbjöds. Numera är de tillåtna. Men han slog sig på nya marknader och började titta på det här med information. Och genom bolaget Totalkoll AB hörde han av sig ett antal myndigheter för att få ut informationsmängder. Och en av de här var Vägverket. Och nu har jag sett på listan att alla tänkbara aspekter av Vägverket och dess efterträde finns representerade här i rummet. Och då så ville han ha ut något register. Jag tror det är fordonsregister, men det är inte säker på om det nu heter så. Och då meddelade den här myndigheten att ja, vi tycker nog att det är lagom att det finns två aktörer på den här marknaden. Ja, och det var ju att be om problem naturligtvis. Och hur det nu var så överklagade han det här beslutet. Men det gick på många vägar och det blev inget av det där överklagandet. Men han hörde också av sig ner då till Bryssel. Eller sen Luxemburg hörde just den här delen av kommissionen till. Och de tyckte att det här lät intressant. Och började titta på det. Och det där var då ett exempel på sån här. Ja, det fanns man hade några leverantörer, man tyckte det var ganska praktiskt antagligen. Man vet, det rullar väl på där, det förnyades år efter år. Och det var lite oklart om det är myndigheten som gör det här eller är det den här återförsäljaren. Bara termen återförsäljare indikerar att det här är någonting som är lite fishy. Och så där ser det ut alltså på flera myndigheter. Det har funnits liknande på Lantmäteriet där man har haft ett fåtal utvalda tror jag ett återförsäljare där också, om jag minns rätt. Som hade särskilda favörer, ja, monopol helt enkelt. På vissa tjänster och i något fall bland annat vidare förmedla viss information till kommunerna. Där den enda förädlingen faktiskt bestod det att de fakturerade själva. Det är en suverän affärsidé, måste man säga. Så det där är ett problem. Det här är ett alldeles särskilt problem som har visat sig rätt svårt att komma åt. Det är därför jag uppehåller mig så mycket vid den här typen av just det, den där frågan om de etablerade kontra de mindre etablerade aktörerna. För att sen har vi det här andra då, jag tar upp den här tidningen hela tiden. Men här har vi då en mindre aktör som det är mindre men är mindre resurser och inte heller någon som har någon etablerade relationer med myndigheten och därför helt andra behov än de här jättestora, för det är bolagen har som har helt andra resurser, helt andra önskemål och behov när det gäller informationsstrukturer, metadata och information, även människoläsbar information om informationen och sådär. Sen så är det också då att vissa myndigheter, dels ägnar de sig åt kommersiell verksamhet, vilket är en sak. Då är ju det per definition säger konkurrens med marknadens aktörer. Det finns någon annan som vill göra samma sak, kanske redan gör samma sak. Det finns massor med problem, det finns en del problem förenade med att myndigheterna ägnar sig åt aktiviteter på marknaden, bland annat att de är förbjudna att komma vinst, vilket gör att de per definition dumpar priser till exempel. Att de är mycket mer riskbenägna än andra med mera. Och sen så finns det då, ska man säga, här finns det ytterligare ur ett företagsperspektiv. En annan aspekt att ibland, eller det finns de som tycker att de här myndigheterna som har ett ansvar att förse samhället med viss information inte borde ha det. Utan att de till exempel bara borde ansvara för att samla in informationen. Sen skulle företagen befordrar den ut i samhället då och tjäna pengar på det. Och det kan man ju tycka. Men så att det är också sån här problem. Alltså gränserna för offentliga åtaganden eller vad man ska kalla det. Hur ligger jag till med tiden förresten? Ja, men vad betyder det? Hur många minuter är kvar? Ja, men det blir jättebra. Då pratar jag fort. Vi ser hur långt jag hinner. Ja, men sen skulle jag säga det här om den rättsliga regleringen. Nu kommer jag fram till det jag egentligen skulle prata om. Eller det som Daniel sa att skulle prata om. Vi har bestämmelserna om offentlighetsprincipen. Andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen 1766. Ja, det är vissa förändringar sedan dess. Det finns bestämmelser om sekretess förstås. Som både kan innebära att det finns information man inte får tillgång till. Eller att man får ut den med vissa restriktioner. Vad man får göra med den. Det finns med en registerförfattningar som styr olika myndigheters verksamhet. De kan innebära att information bara får lämnas ut för vissa ändamål. Däremot gäller de inte för någon annan myndigheten. Rättsinformationsförordningen, den är mer som ett kuriöst exempel på att det finns reglering som ålägger myndigheterna att tillhandahålla information, att den ska vara avgiftsfri och lite annat. Det finns bestämmelser i upphovsrättslagen som säger att myndigheter i det allmänna i vissa fall kan hävda upphovsrätt för upprättade handlingar, alltså för information som har producerats i myndigheten. Detta gäller förutom kartor, alltid omfattas av upphovsrätt och lite annat, så gäller det för sådant som myndigheten tillhandahåller i affärsverksamhet, i former och på villkor som liknar privat företagsamhet. Och det där kan man diskutera vad det är. Man kan säga att det där har fått en väldigt vidlyftig tolkning på myndigheterna. Konkurrenslagen innehåller bestämmelser om ska förhindra snedvridning av konkurrensen och den här som sitter kvar. Den är tillämplig här precis som på andra områden, men det är väldigt sällan som tröskeln är väldigt hög för när någon ska göra sig skyldig till missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande avtal. Sen finns det numera vissa möjligheter i konkurrenslagen att hindra myndighet, eller Stockholms tingsrätt kan besluta att en myndighet, en kommun eller en statlig myndighet inte får ägna sig åt viss verksamhet som är konkurrenshindrande. Och sen finns det ju massor med bestämmelser i myndighetsinstruktioner och annat där det framgår vad myndigheten ska ägna sig åt, vad de får ta ut avgifter för och annat. Och några aktuella grejer som pågår då är det finns en eller fanns en kommitté som heter EU-offentlighetskommittén. De har lämnat ett betänkande för några månader sedan som nu är på remiss. Och som väl förhoppningsvis blir verklighet så småningom. Där man föreslår att det till skillnad från vad som gäller nu så ska myndigheterna bli skyldiga att lämna ut elektroniskt lagrade handlingar. Handlingar, så här, det, terminologin kan förvirra, det betyder information i praktiken. Man ska lämna ut dem i elektronisk form om det inte är olämpligt. Och inte olämpligt, det syftar då på integritets. Det finns någon integritetsskäl till att det inte ska lämnas ut. Men det blir en skyldighet att göra det. Det här är någonting, det finns ett antal myndigheter som sitter i en delegation för e-förvaltning och som har enats om en strategi där man bland annat säger att tillgängliggörande information, ja, det är en viktig aspekt av e-förvaltningsarbetet. Annars kan man säga att där finns det också en sån här konkurrensaspekt. Det blir lättare och lättare att tillgängliggöra information, vilket gör att det också blir mindre och mindre utrymme för dem som vill tjäna pengar på att tillhandahålla information bara för att det är svårt att tillhandahålla information. Som det var till exempel på 1980-talet eller så. Då är det som, ja, men svårt, dyrt, komplicerat. Det är ju jättebra, apropå det här med kommunerna, att bara skicka informationen. Det är klart att det utrymmet, det behovet av den typen av tjänster minskar ju liksom naturligen på något sätt. Så att det här kan både vara bra och dåligt då, sånt, ur ett företagsperspektiv. Och sen har vi konkurrensfrågorna och där så säger i 2010 års förvaltningspolitiska proposition som nyligen kom där det här lagförslaget om en PSI-lag finns, där säger regeringen också när det gäller konkurrensrätt verksamhet att statliga myndigheter bör som regel inte sälja varor och tjänster på marknaden. Det är första gången man har sagt någonting så kategoriskt i den här frågan. Sen får vi se vad det blir i praktiken. Och i här så säger, som utgångspunkt för sitt lagförslag, så säger då regeringen att en stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgare, företag och civila samhället. Och sen säger man då, det här är också, det kanske det här är liksom bara ord, men det är längre gående än någonting som vi har sett förut. Att regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av den här informationssamlingen. Och att myndigheterna aktivt ska sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad. Och för att, ja, det är liksom den kommersiella aspekten. Och sen för demokratisk aspekt för att stärka människors självstyre och utövande av medborgarrättigheter. Ja. Ja. På vilket sätt då? Det är olika syfte. Alltså det förstår jag inte riktigt. Det... Ja. Ja, alltså dels är det så att det finns väl alltid utrymme för en marknad för förädlade tjänster. Apropå det här med att vidarebefordra information till kommuner. Det är alltså... Om informationen finns i tillgänglig så kan man alltid, man kan sammanställa den, göra den sökbar och annat. Så det är det för, om man kan ta rättsinformationen som exempel där. Den har varit fritt tillgänglig för alla i nu 15-20 år. Inte fritt under hela den perioden, men i vart fall 15 år. Och det finns gott om bolag som tjänar rejält med pengar på att sammanställa den. Så det verkar funka. Men sen kan man tänka sig att det lite handlar om olika typer av information. Så senare man kan tänka sig att... Ja, ekonomisk information från myndigheterna för att göra en tjänst där man jämför hur effektiva myndigheterna är. Ja, det kanske inte är underlag för en kommersiell tjänst, men det är ju någonting som man kan göra en journalistisk syfte eller något sånt där än andra. Så att det här ska ses som väldigt generella paraplyartade målformuleringar om hur bra det här är. Jag hoppar vidare. Jag tänkte säga lite om det här lagförslaget då, eftersom Daniel reste sig höga förhoppningar också om vad man kan göra med det, vad man kan göra och inte kan göra. Förslaget, den syftar, ja just det, jag ska säga det innan. Den här särskilda lagen då, den föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet nu, första juli. Den finns alltså ännu inte beslutad av riksdagen. Den syftar till att främja vidareutnyttjande i största allmänhet och att skapa förutsättningar för en god konkurrens. Jag hoppar lite nu för jag pratar för mycket i början som vanligt. Ni ställer för mycket frågor. Därför. Ert fel. Den här lagen, den reglerar villkor för vidareutnyttjande. Vad får myndigheterna ställa upp för villkor när den överhuvudtaget vill ställa upp några? Och vissa praktiska förutsättningar i formalia kring beslut och annat. Jag återkommer lite kort till det. Men den reglerar inte... Och det här kan särskilt ni som kommer från myndigheter anteckna då, för det här har varit mycket missuppfattat. Den reglerar inte rätten att få tillgång till handlingar. Man kan inte gå med den här lagen till en myndighet och säga att ja, här är PSI-lagen, jag vill ha tillgång till rådata, för det är det man säger då i allmänhet. Den reglerar inte rätten att vidareutnyttja handlingar. Man får varken mer eller mindre rätt att göra någonting med de här handlingarna, informationen man fått ut den. Men som jag sa, man får ju göra ganska mycket som normalt. Och sen lite andra främjande åtgärder som en del har efterfrågat. Det finns inte heller med i lagen. Sen tänkte jag göra några nedslag i lagen här. Får vi se vad jag hinner. 3 minuter, om jag förstått det rätt. Syftet med lagen, det kanske inte behöver säga. Det främjar utvecklingen av informationsmarknaden genom att underlätta enskildas. Enskilda betyder alltså alla som inte är en del av det allmänna, det vill säga även företag. Använda av handlingar och handlingar, det är samma betydelse som i tryckfrihetsförordningen, alltså information helt enkelt. Och den gäller för statliga och kommunala myndigheter. Den gäller för vissa enskilda bolag och andra som omfattas av offentlighetsprincipen. Det gäller exempelvis kommunala bolag, en del högskolor som är stiftelser och lite sånt där. Lagen gäller inte handlingar som finns hos utbildnings-, forsknings- eller kulturinstitutioner. Ironiskt nog råkar kulturområdet vara det där antagligen allra flest initiativ på det statliga området för att i praktiken tillgängliggöra informationen. Även på det kommunala planet på en del ställen. Den gäller inte handlingar som man inte får tillhandahålla och som omfattas av sekretess. Det gäller inte begränsningar som följer av författning, och det är framförallt sekretess det handlar om också. Det gäller inte när myndigheter sinsemellan skickar information mellan sig. Så att myndigheter kan till exempel göra detta utan att ta ut avgifter, även om man tar ut avgifter när man säljer informationen. Man kan ta ut högre avgifter också. vilket jag kan tänka mig att en del statliga myndigheter vill göra, kommuner till exempel. Och det gäller inte myndigheternas affärsverksamhet, alltså där på SMH eller Lantmäteriet. Däremot i den offentliga verksamheten, ja. Det gör jag. Ja, det är ju avgift, ja, det är avgiftsbelagt, det är det ju på det sättet, det är ju avgifter i frågan om då också. Men så det där är ju svårt att ge ett generellt svar på, alltså det, och det är i sig ett problem. Det finns, man pratar ibland om uppdragsverksamhet som är frivilligt efterfrågad verksamhet, men det kan också vara sånt som är myndighetsverksamhet som myndigheter är skyldiga att göra. Men det kan vara en sån här gräns, det de är skyldiga att göra, det de inte är skyldiga att göra. Men samtidigt så kan de vara skyldiga att bedriva kommersiell verksamhet också, för det som gör det ännu mer komplicerat. Och ett affärsverk är ju det mest typiska, men det är liksom inte så problematiskt. Utan det svåra är de här som, för att ta SCB då, sitter här, där det är samma organisation och man, ibland är det någonting som man gör som är, där det finns andra marknadsaktörer som gör det, vilket är ytterligare sån här, lite vagt kriterium då för hur ser man då, ja, men då det finns en potential och sådär. Så att gränsdragningen är inte helt enkel. Det enkla svaret som inte är ett svar då på din fråga. Helt enkelt. Ja, ja. Mm. Kommun. Ja, just det. Ja, precis. Nej, nej, utan det är alltså kommunal, nu är vi verkligen nere på, nu för du ner fram på en helt annan och mycket mer spännande detaljeringsnivå. Det är kommunala myndigheter som omfattas. Det betyder att de beslutande församlingarna omfattas inte. Så att det är kommunerna utom kommunfullmäktige, helt enkelt. Samma sak gäller på den statliga sidan, där riksdagen inte omfattas. Jag ska bara ta, nej, jag kan dra över lite här. Du höll ju tiden så bra. För jag skulle vilja lyfta fram bara två bilder om det praktiska innehållet. För det tror jag kan vara av intresse om det är någon som har tänkt sig att göra verklighet av det här någon gång. Och det är då, dels när det gäller avgifter, då kommer vi tillbaka lite här till din fråga. Och då finns det alltså en bestämmelse om att om man får ta ut avgifter för vidareutnyttjande, vilket inte alls säger att myndigheten får, varken statlig eller kommunal. Men ofta får man göra det, och då gäller det en sorts kostnadsteknisk eller självkostnadsprincip. Och det är samma som gäller här då. Då sägs det att de samlade avgiftsintäkterna i viss verksamhet får inte överstiga de samlade kostnaderna i samma verksamhet för insamling, framställning, reproduktion och spridning av handlingarna. Det går där, rimlig avkastning på investeringar, normalt inte relevant för myndigheter. Det här kommer direkt från direktivet. En kul grej som jag har noterat, men jag har inte pratat så högt om för nu. Det är alltså insamling, framställning, reproduktion och spridning, men själva så här, lagringen finns inte med, så jag undrar vad man har tänkt sig där. Men det är nog en lapsus. Vi hoppar snabbt vidare till nästa, som säger att om man får ställa upp villkor, och då ska jag säga att det normala är att myndigheten inte får ställa upp några villkor för vidareutnyttjande. Men det kan ju också vara så att man har villkor för, alltså prenumerationsvillkor och uppdatera aviseringsfrekvenser, format, den där typen av grejer. Då ska de vara relevanta för vidareutnyttjandet. Det ska inte vara, för att ta ett exempel gripet ur luften, att man ska lämna in en affärsplan. Det kan liksom aldrig vara relevant. Som jag. Inte för att jag vet om myndighet skulle begära det, men i alla fall. Eller hur, Lantmäteriet? Jo, de ska vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Det kan betyda att en kommersiell vidareutnyttjare får betala en annan avgift än en icke-kommersiell. Man kan tänka sig en förening som vill ha någon information, kanske någon geografisk information om en fiskesjö eller något, väderinformation. Då kan de få andra villkor än det stora bolaget eller det bolaget. Och de får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande. Och det här är mycket spännande bestämmelser, som ska bli roligt att se hur den tillämpas i verkligheten. För det där är ju någonting som man naturligtvis gärna gör, i synnerhet om man, som du är inne på, har någon kommersiell verksamhet då, vid sidan av, som man kanske gärna konkurrerar med. Och då tar en bild till när det står här. Om man sen har en egen affärsverksamhet, det är för att du frågade här. Så här, för det här är en viktig bestämmelse, men det här tror jag kommer att ha betydelse också. Allt kommer att ha betydelse. att om man har egen affärsverksamhet ska den behandlas precis som om den vore en fristående aktör. Man ska ha samma villkor mellan den offentliga och kommersiella verksamheten. Så att myndigheterna kommer i realiteten att tvingas göra den här gränsdragningen som du efterfrågar. Själva bedöma detta är kommersiellt och det ska därför skiljas, särredovisas och vi ska tillämpa samma villkor. Och detta är en offentlig verksamhet för vilka de här bestämmelserna gäller. Ja, nu ska jag sluta.
Jag slapp ringa efter vakten. Men det här. Tack så mycket, Gustav. Jag kan tänka mig att...